Hörrni, jag var i en församling som bad mig tala om att gå i takt med Gud. Men när jag tänkte på den frågan så tänkte jag så här, vem kan gå i takt med Gud? Jag tänker att det är faktiskt inte så enkelt. Världshistoriens skapare och världens skapare, att gå i takt med honom känns inte riktigt okej. Okay, så då bytte jag tema och sa att nej, men Gud går i takt med dig. Är ni med? Så det är väldigt svårt om du och jag ska gå i takt med Gud. Men det man kan vara absolut säker på, det är att Gud går i takt med oss. Och det hör ju ihop med att han faktiskt har en plan och att han vill oss väl. Så då skrev jag, eller Gud går i takt med dig. Och det är faktiskt ganska, det är väldigt stor skillnad på de där sakerna. Vi hör faktiskt ganska ofta att vi ska gå i takt med Gud. Eller hur? Men när man tänker på saken så inser jag att det är ju faktiskt inte så enkelt. Så därför så vände jag på det och skrev, eller Gud går i takt med dig. Nästa. Det finns olika områden hos en människa som benämns, alltså om vi läser i Bibeln om ordet hjärta, så betyder ju det centrum av din personlighet. Och då försökte jag att göra upp fyra stycken, vad ska man säga, teman för vad som är vårt hjärta. I Ordspråksboken 4:23 vet ni, där står det, framför allt som du ska du bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Så stod det i gamla översättningen. I 2000 så står det, vakta ditt hjärta, för hjärtat styr ditt liv. Och hjärtat består av ett andligt liv. Alltså i ditt hjärta så har du ett andligt liv, gemenskap med Gud, gemenskap med Guds folk, gemenskap med Gud genom hans ord och genom att be tillsammans. Det är liksom det andliga livet. Och i det andliga livet så får du som människa ett värde. Eller hur? Därför att Gud säger i sitt ord att genom ett andligt liv så får du liv. Och ditt liv, det är beslutat, det har jag ju sagt 1000 gånger till er ungefär, att redan innan du var till så fanns du hos Gud och alla dina dagar är upptecknade i hans bok innan de har kommit. Det ger dig ett unikt värde som inte går att ifrågasätta. Är ni med? Så det andliga livet ger människan ett värde. Så därför så behöver man ha liksom ett sunt andligt liv för att kunna behålla sitt värde och sin gemenskap med Gud och hans folk och hans ord. Och ni är med. Det är det andliga livet. Det finns i ditt hjärta. Men i ditt hjärta så finns det också ett tankeliv. Det vill säga alla tankar som strömmar genom en människas tankar. Och då måste man fundera över vilka tankar ger man prioritet. Och det hör ju ihop med att du vaktar ditt hjärta, eller att du ser till att ditt hjärta, att ditt tankeliv inte spårar ur, utan att ditt tankeliv hålls på en speciell väg. Och då blir det i relation till ditt andliga liv också, för där har vi ju en norm eftersom vi läser Guds ord. Är ni med? Ja, bra. Sen så finns det ett känsloliv, och känslorna är ett viktigt instrument som måste vara med och underordna sig tanke och vilja. För om känslorna får styra en människas liv, då kan man ju känna så här, jag har inget värde, och så känner man det. Men det är inte sant. Därför att genom det andliga livet och genom din rationella tanke så vet du att du har ett värde. Så därför får inte känslorna bli den största delen av ditt hjärta, utan känslorna ska på något sätt leva i balans med ditt andliga liv och ditt tankeliv. Och sen har man ett viljeliv där man fattar beslut helt enkelt. Jag vet inte om man kan göra så här egentligen, men jag har gjort det för att göra ordet hjärta begripligt. För ni läser ju i Bibeln hela tiden om att man ska ta hand om sitt hjärta och att hjärtat är någonting väldigt, väldigt viktigt. Och att det är med sitt hjärta man ser saker och ting. Det är med sitt hjärta man förstår saker och ting. Det är med sitt hjärta som man leds på olika sätt. Och det är det som blir influerat av det som finns i världen. Och därför ska man ju vakta sitt hjärta. Så att ens andliga liv aldrig liksom sviktar, att tankelivet får ha rätt prioritet, att känslolivet har rätt balans och att viljelivet blir goda beslut där man genomför saker. Då har vi liksom en bild av vad som är vårt hjärta. Ska vi ta nästa bild? De här åtta sakerna, alltså nu förstår ni, de här åtta sakerna, de avgörs av de där fyra första. Alltså relationer man har påverkas av de där fyra första sakerna. Tanke, känsla, vilja, beslut. Eller hur? Vi bestämmer vilka relationer vi ska ha. Vi känner att de här relationerna är bra. Så relationer till nära, kära, arbetskamrater, medmänniskor påverkas av de här fyra första områdena. Våra attityder speglar vad som försiggår i ditt hjärta. Så om du är föraktfull mot någon så är det ju en känsla av förakt som man visar mot en människa. Det är en attityd och det avgör vad som finns i ditt hjärta. Din ekonomi, alltså vad investerar du i? Det avgörs vad som finns i ditt hjärta, din vilja, din känsla. Vad sår du in i med din ekonomi? Det påverkas av ditt hjärta. Din hälsa, hur sköter du sömn, mat, motion och allt det där andra. Det avgörs av de där fyra områdena. Vilken moral vi har. Om vi är konsekventa, om vi nu tycker att vi inte får stjäla, varken av staten eller våra medmänniskor, så avgörs ju det av vilken moral vi har. Hur högt sätter vi vårt moraliska tänkande? Framtid och drömmar avgörs ju av de där fyra områdena, det som vi kallar hjärta. Våra mål, planer, att göra sitt bästa i livet, det påverkas också av vårt hjärta. Och syfte, Guds avsikt med vårt liv, avgörs också där i vårt hjärta. Är ni med? Så det här har varit mitt sätt att försöka beskriva vad som är vårt hjärta och vad vi ska vara rädda om. Och vilka områden, och påverkar säkert många andra områden också. Men jag tog upp de här åtta områdena helt enkelt. För att jag tänkte att det här är viktigt. Ja, ska vi fortsätta? Jag läste berättelsen om Josef. Josef finns med i första Mosebok 37-45. Och det är så intressant att tänka på Josef. För Josef, han fick under 13 år leva ett speciellt liv som i slutändan gjorde att han hamnade och kom in i det syfte som Gud hade för hans liv. Och det första som händer Josef, det är ju att han får vara med om en profetisk hälsning. Då är han 17 år gammal. Han får en profetisk hälsning där han får liksom höra att han ska bli viktig. Han är en kärve som alla bugar sig för. Och till slut så är det månen och solen och alla stjärnorna som också bugar sig för honom. Och det där får han höra när han är 17 år gammal. Men han förstår sig inte på den där profetiska hälsningen. Hans pappa förstår någonstans att den här pojken har en potential och börjar göra någonting väldigt fult. Han börjar att specialbehandla den här pojken. Det vill säga han älskar den här pojken mer än de andra pojkarna. Och dessutom så kände de det. Men Josef var ju en riktigt ung och kaxig tonåring som 17-åring, va? Han fick ju en jättefin rock av sin pappa, fina kläder som ingen annan fick. Och sen skickades han ut av pappan att skvallra på sina bröder. Så han kom tillbaks till pappa och berättade vad de gjorde för någonting. Han var liksom inget trevlig. Alltså hans attityd var inget bra. Så var det med Josef. Pappa såg en stor potential, men han tyckte inte om den här attityden, för den skapar ju också väldigt dåliga relationer. Det står i den här bibeltexten att Josefs bröder började hata honom på grund av hans attityd och hans sätt att behandla de andra. Men han hade fortfarande fått en profetisk hälsning om sin framtid som han inte riktigt förstod sig på. Ja. Sen så är brunnen där då. Bröderna hatar ju honom så mycket så att de till slut slänger honom i en brunn när han kommer för att skvallra eller ta reda på vad de håller på med. Och så ska han hem till pappa och skvallra. Då slänger de honom i en brunn och så tycker de skönt, nu är vi av med honom. Men så inser de att de kan ju inte ha kvar honom i brunnen. Men man undrar vad som hände med Josef när han satt i brunnen. Vad tror ni? Jag tänker att i brunnen så tar känslorna över handen. Då liksom börjar han att känna så här, jag är övergiven, det här är orättvist, det är synd om mig. Wow. Det är synd om mig. Och där sitter han i brunnen och tycker synd om sig själv. Liksom. Men sen så kommer ju bröderna på att vi blir inte av med Josef att han sitter i brunnen. Det är ju inte liksom särskilt roligt. Så att han bestämmer sig för, eller bröderna bestämmer sig för att vi säljer honom som slav till Egypten. Och nu måste ni se framför er vad som händer. Josef blir en person som kedjad ska gå från Kanans land till Egypten genom öknen, fastkedjad bland andra slavar. Och någonting händer med Josef när han går den vägen. Han börjar under den där vandringen vända tillbaka till Gud, tror jag. Han kastar sig på Gud och tänker, Gud, vad är det här? Hjälp mig! Han kan inte komma någonstans, han är helt fast. Så kommer han fram till Egypten. Han har gått hela den här vägen med alla andra slavar. När han kommer till Egypten så kommer han på en slavmarknad, så blir han såld till slav, till Potifar. Och så hamnar han hos Potifar och då har hans process med Gud i hans hjärta tagit en helt ny vändning. Från att ha varit en kaxig, ganska otrevlig attityd och tråkig tonåring, så blir han en person som bestämmer sig för att nej, nu ska jag hålla Guds standard. Och då står det faktiskt i de här texterna att Gud börjar välsigna allt det som Josef gör. Och då kan man tänka, nu är det här över. Nu är problemen över. Och så är han hos Potifar. Och i Potifars hus så finns det en fru som börjar kasta liksom långa blickar på den här snygga slaven, som dessutom är en riktigt cool kille. Så hon bestämmer sig för att hon vill ha honom. Men han vill inte. Så han flyr ju ifrån Potifars hus där hon står och skriker att han har våldtagit mig, och så står hon där och ljuger om vem han är och vad han har gjort, och så håller hon i kläderna så han flyr därifrån utan i princip några bra kläder. Och så hamnar han i fängelse. Orättvist hamnar han i fängelse. Motgång, orättvist. Men det som händer i fängelset, om man läser riktigt noga, det är att se att Josefs andliga liv börjar nu blomstra. Hans liv med Gud, alltså från alla de här andra sakerna som har inträffat, så börjar hans andliga liv blomstra där i fängelset. För att helt plötsligt så börjar han tala med Gud på ett sätt så att han får svar på frågor. Han är med om ett. Att han blir en barmhärtig person som får i uppdrag att ta hand om de andra fångarna och fångvaktarens vägnar. Han hjälper dem, han tar hand om dem. Hör ni skillnaden på den här kaxiga 17-åringen som bara tyckte att han var viktig och som bara var otrevlig? Nu är han helt plötsligt en ny person som faktiskt gör sitt bästa för andra människor. Och så kommer det där tillfället när munskänken och bagan kommer från slottet. Och de har kastats i fängelse för att den här farao tycker liksom att de var inte som han tyckte. Så de har hamnat i fängelse. Och då har de Då har de frågor där, och på något sätt så kommer det fram till Josef att de här frågorna har vi. Kommer vi att bli släppta ur fängelset? Jag tänker bara, Josef har suttit i allt det här, den här smeten, ända från brunnen till att han har varit slav, till att han hamnar i fängelse, till... Och så kommer den här frågan till Josef, kommer vi att bli släppta, bagan munskänken? Och då uppenbarar Gud för honom. Då förstår ju jag att han har ett blomstrande, levande liv tillsammans med Gud. Så Gud uppenbarar för Josef att den ena kommer att bli släppt och hamna tillbaka på sitt jobb, munskänken. Men bagan, han kommer inte att släppas, utan han kommer dessutom att dödas. Och han kan berätta det för de här människorna. Och så försvinner de ut ur fängelset. Men innan de går så säger Josef, kan inte komma ihåg mig. Kan inte komma ihåg mig. Och de säger kanske lite lättvindigt att jo, det kan vi nog. Men så händer någonting med Farao. Farao upplever att han drömmar om nätterna. Och de drömmarna, de är så obehagliga så att han blir vettskrämd. Och då säger han till alla sina vise män, nu måste ni berätta för mig vad det är för drömmar jag drömmer. Och det kan ju ingen. Och till slut så är det ju då den här munskänken som kommer på. Men hörni, vi har ju Josef i fängelset. Han kan tyda drömmar. Och så hamnar han inför kungen. Och så får han i uppdrag att tala med kungen om vad de här drömmarna som han drömmer betyder. Och det förstår ju ni, att Gud måste vara inblandad i det här, för annars kan inte Josef tala om för Farao vad som ska hända. Men Gud uppenbarar för Josef precis vad som ska ske. Han uppenbarar att det blir 7 feta år av skörd, som är, ni vet, 7 feta kor och 7 smala kor. 7 tjocka ax och 7 smala ax. Och till slut så tolkar ju också Josef den här drömmen så att han talar om att Gud menar att nu kommer det att bli 7 år av så mycket välväxt så att det gäller att ta hand om allt det där, för sen kommer det att komma 7 år av svält. När Josef har berättat det här så får han i uppdrag av Farao att komma ut och vara den som strategiskt och administrativt genomför den här planen, det vill säga att spara 7 år för att de ska ha i 7 svältår. Hör ni nu? 13 år egentligen av bara elände. Men under de där 13 åren så förvandlas denna 17-åring till en person som, när han kommer ut och kommer in i det här området, faktiskt är i det syfte som Gud har med hans liv. Det vill säga, Gud har gått i takt med Josefs förändring och personlighet under de där 13 åren. Han har aldrig varit övergiven. Tror ni att Josef tänkte att han var övergiven? Absolut. Tror ni att om jag berättar den här historien för en vanlig svensk så tänker de så här, vilken bra historia? Nej, jag tror många skulle tycka, vad orättvist. Gud måste ju vara hur orättvis som helst som verkligen tillåter det här. Men Gud är inte orättvis, utan poängen är ju att Josef ska gå från en kaxig tonåring till en mogen människa som faktiskt kan rädda världen. Och då, i nästa text, nästa lilla ruta. Den där kan vi hoppa över. Då säger Josef det här till sina bröder. Då sa Josef till bröderna, kom fram hit. De gick fram till honom och Josef sa, jag är Josef, er bror som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade för att ni sålde mig hit, och förebrå er ingenting. Det var för att rädda liv som Gud skickade mig hit före er. I 2 år har det varit hungersnöd i landet och det kommer 5 år till då man varken ska plöja eller skörda. Gud skickade mig före er för att trygga er fortlevnad på jorden och för att bevara er vid liv och rädda många. Det är alltså inte ni som har skickat mig hit, utan Gud. Och han har gjort mig till faraos främste rådgivare, till en ledare för hans förvaltning och styresman över hela Egypten. Men hörni, hela den här berättelsen ger mig hopp. Eller? Ger den inte er hopp? Jo. Ska vi fortsätta till nästa? Det som är grejen med Josef, det är att Josef i sin resa med Gud börjar tro. Är ni med? Och tron motiverar honom att faktiskt hålla fast vid Guds, det han säger, det han vill, det han gör. Alltså det motiverar honom. Det här är en text ifrån Matteus 17 när Jesus säger. Det är texten om när lärjungarna frågar Jesus, varför kunde inte vi bota den här pojken? Och då säger Jesus så här: därför att er tro är svag. Sannerligen, om ni har tro så stor som ett senapskorn kan ni säga till det här berget, flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting blir omöjligt för er. Den här texten brukar ju användas lite knepigt, va? Man brukar liksom säga, tror du bara tillräckligt så kan du göra vad som helst. Men om vi tänker på Josef, vi tänker på hans liv och vi tänker på att hans tro höll fast honom vid att Gud faktiskt i slutändan ska lösa det problem jag har. Han vandrar med mig i den här orättvisa, fruktansvärda världen och hjälper mig igenom. Den tron gjorde att han i slutändan kunde vara med och rädda världen. Det vill säga, han kunde flytta det här hungersnödsberget. Och så tänker jag att man måste tänka på den här texten. Att tron är ett fäste som gör att vi hålls fast i någonting så att vi kan fullfölja det som Gud har tänkt i våra liv. Ibland tror vi att det är andra saker som ska få oss att stå fasta. Men vi kan ta nästa text. Så här står det i 1 Johannes 5:4. Eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Vad var det som besegrade alla dessa problem som Josef hade? Jo, hans tro på att Gud skulle hjälpa honom igenom, och till slut så var han en segrare. Orkar ni? Lite till. Ja. Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Ty den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Det här bibeltexten ska man inte heller misstolka. Men det är nämligen så här att om det är hjärtat som är vårt instrument som vi såg från början, så är det genom hjärtats tro som vi kan se honom. Eller hur? Ingen ser Gud med sina fysiska ögon. Vi kan se verkningarna av Gud med våra fysiska ögon, men vi ser honom inte personligen. Med vårt hjärtas tro ser vi honom, och därför kan vi nalkas Gud. Och då står det att den som nalkas honom genom sin tro lönar Gud. Precis som han gjorde med Josef. Han förändrade ju förutsättningarna för Josef. Men alltihop därför att han höll fast vid sin tro och beslutade sig för, här är min standard, den ska jag hålla mig till. Misslyckades han? Absolut, gång på gång. Men han fortsatte. Fortsatte, fortsatte. Nästa, finns det nästa? Det är slut. Men hörni, det här känns jätteviktigt för mig att förmedla till er. Nämligen att Gud går i takt med er. Jag tycker att han gick i takt med Josef. Josef hade aldrig klarat av sin uppgift som världs världsledare, för det var vad han var. Han hade aldrig klarat den uppgiften som 17-åring och kaxig sån. Utan han var tvungen att gå hela den här resan. Gud vandrade med honom för att han skulle nå sitt syfte. Och det som är intressant är ju att han ägnar ju inte sitt liv åt att vara inne i en kyrka. Eller hur? Jag har rest nu i snart 6 månader runt i hela Sverige. Jag har varit i Norrland och jag har varit precis överallt. Och det som slår mig överallt är hur introverta vi är. Vi ägnar alla våra resurser åt det som sker en söndag. Men världen skriker. Och Josef och Daniel och Ester och alla de här hjältarna, även i Nya testamentet, Paulus, Petrus, de ägnade sig åt att faktiskt ge världen hopp. Ge världen hopp. Ge världen tro. Ge världen vad den behövde. Men innan det kunde ske så hade Gud en resa med dem allihopa där de fick ödmjuka sig. Och jag tänker, det är ingen skillnad på oss. Vi kommer att hamna där också. Vi behöver förändrade attityder. Vi behöver en massa förändringar i våra liv för att kunna fullgöra Guds syfte. Och Guds syfte med våra liv, det är inte i första hand att bli en predikant som står här. Alltså det är ett syfte som Gud har med mitt liv, att jag ska kunna hjälpa er att se och tolka Guds ord. Absolut. Men om inte jag ger världen hopp genom det jag säger här, då känner jag så här, då är mitt liv förgäves. Därför är jag väldigt glad och stolt över att vi har vår läxläsning. Att vi har kontakt med kommunen. Att vi har en massa saker som handlar om att vi inte är upptagna bara med att ha alla våra resurser här inne. Och kanske det är så att det här coronaviruset kan hjälpa oss. Att inte tänka att här ska vi ha alla våra resurser. Utan vi måste ha kraft som individer att ta oss an den här världen och ge den hopp. Lyssna nu på mig. Jag var ungdomspastor för 30 år sedan. Då var jag ungdomspastor i Botkyrka Pingstförsamling. Och jag började med 10 ungdomar i mitt kök. Och jag slutade 7 år senare med sådär, kring 100 stycken. Och vi hade fredagssamlingar precis som vi har här. Och jag är jätteglad för att jag följer ju er på Insta, så att jag ser ju vad ni håller på med. Ja, och då är det ju så här att vi hade fredag, men på lördagarna hade vi alla de här ungdomarna indelade i smågrupper. Och då visste vi ju inte att det skulle heta bönegrupper på 80-talet. Utan då kallade vi dem e-grupper, det vill säga evangelisationsgrupper. Och då hade vi ett löpande, vi hade ungefär 10-12 sådana. Så vi hade ett schema som gjorde att en grupp, en evangelisationsgrupp hade fikat en lördag. Och samma lördag så hade en annan programmet. Och en tredje var nere vid station och inbjöd folk till vårat lördagscafé. Är du med? Det var ju jätteenkelt, jättesimpelt, litet kan man tycka. Men det som var skillnaden mot vad jag ser idag, det är att vår attityd var: snälla, ni är välkomna hit. Så när de här ungdomarna kom, då pratade vi med dem, lekte med dem, alltså var tillsammans med dem. Och vet ni, jag jobbar ju inte som predikant längre mer än på helgerna. Jag har precis avslutat min 4 månaders period i Gränna, där vi nu kallar en ny föreståndare åt dem. Det var ju mitt uppdrag att hjälpa dem att kalla ny föreståndare. Så nu gör vi det. Nu har vi gjort det. Så nu är jag hemma igen i Stockholm. Och då har jag börjat jobba på hela människan. Och då har jag ett uppdrag där, nämligen att försöka hitta en möjlighet att jobba mot trafficking. För det finns i de områden där jag bor. Och att jobba mot rekrytering av gängkriminalitet. Och lyssna nu, när jag kliver in genom dörren och ska träffa min nya medarbetare. då är det en kille som gick på Café Lördag för 30 år sedan. Som har tagit sig ur drogmissbruk, som har tagit sig ur kriminalitet. Och lyssna nu, det var liksom inte bara tonårskriminalitet. Han ville inte ens berätta för mig vilket gäng han hade skött vapenhandeln, del av prostitution och droghandel. Han ville inte ens berätta vilket gäng det handlar om. Så 30 år senare visade sig att någonting som vi gjorde för 30 år sedan betyder någonting. Så nu går han och jag runt överallt och försöker hitta ett sätt att börja dra i de här trådarna. Och jag tänker, nu ska jag lära mig något nytt. Vi måste ge den här världen ett hopp. Så är det. Vi måste ge världen hopp. Guds folk är här för att ge världen hopp. Och det handlar inte om stora saker. Det handlar om små saker. Det handlar om attityder. Det handlar om våra beslut. Det handlar om hur vi tänker. Det handlar om vad vi vill. Det handlar om vart vi är på väg. Är ni med? Så Gud går i takt med dig. Det är hoppfullt. Men vi har ett uppdrag att ge den här världen hopp. Nu säger jag inget mer. Men amen. Herre, jag vill tacka dig för... Jag är så stolt över Skärgårdskyrkan som inte är en stängd miljö. När jag åker runt i landet så vet du, Herre, att jag har sett betydligt mer stängt. Den här kyrkan är en öppen kyrka, enkel kyrka, okomplicerad, där alla får vara med. Herre, jag ber att du ska bevara den sån. Och jag ber att du ska ge den här församlingsledningen och oss alla en insikt i vad som håller en församling frisk och sund och öppen. Herre, jag tackar dig för det. Jag tackar dig för att de ska ha mod att säga nej när det behövs säga nej och ja när det ska sägas ja. Herre, jag ber om ditt beskydd över våran församlingsledning. Och nu tackar jag dig, Herre, för att du ska leda oss fram till var och en som sitter i det här rummet. Att du ska leda oss fram till hela syftet med vårt liv. Och när vi får vara med om svåra saker och jobbiga saker och bökiga saker så behöver vi aldrig känna att det är hopplöst. För det var inte hopplöst för Josef fast det var orättvist. Utan det ledde till att han i slutändan kom fram till detta stora uppdrag att faktiskt ge världen hopp och liv igen. För det fanns inget att äta, men du gav genom din tjänare världen mat. Herre, jag tackar dig för det. Tack för att han inte höll sig i någon kyrka någonstans eller någon synagoga. Utan att han levde mitt ibland människorna som ett vittne för dig. Som en fyr som bara pumpade ut insikten om att himmelens Gud som vi känner, han är det som har hopp. Herre, välsigna var och en som är här. Tacka dig för fortsättningen, för livet, för allt som du vill ge. Jag ber att du är med och att var och en kan ta till sig det faktum att vi behöver bevara våra hjärtan. Vi behöver tänka på att du får ta plats och att vi inte tillåter mörkret att influera våra tankar så att vi kommer in i gnällbältet och bara gnäller, utan att vi faktiskt tänker, Herre, du har en plan, du har ett hopp, du har en framtid för oss alla. Jag tackar dig för det i Jesu namn. Amen.